Då är ni varmt välkomna. Roligt att det är trångt här. Det kan bli ännu trängre. Och vi har utrymme kvar. Så det är ju ett angenämt problem. Välkomna till ett angeläget ämne också. Som är en del av våra söndagskvällar. Som har varit så bra när vi har varit samlade i bön. För varandra i grupper runt om i kyrkan. Och för att ännu bättre kunna ta hand om varandra. Så tror vi också att vi behöver mer kunskap. Och det är det de här kvällarna är ämnade att försöka ge. Vad är människan för någonting? Och vad är det för kriser i livet som kan komma i vår väg? Oavsett, ja, under olika åldersperioder har vi främst tänkt utifrån den här uppläggningen som ni har sett i programmet. Vi ska ikväll börja med att försöka definiera människa. Vad är det för någonting? Och sen ska vi gå in i de här, gå in i kriserna, den ena efter den andra. Och det ska bli spännande, känns det som. Så om ni inte har det programmet, så ta det innan ni går hem ikväll. Det är i alla fall varannan söndag på det här sättet hela hösten. Ända fram till advent. Då ber vi tillsammans. Tack gode Gud att vi får finnas här och vara med ännu en dag i livet. Vi har njutit av din sol och vi har känt värmen och härligheten i skapelsen. Vi tackar dig för det, Herre. Och ska vi dessutom få rätt att tolka det som en återspegling av din, av ditt väsen, av din glans och din härlighet, så har du varit oss underbart nära, Herre. Vi tackar dig för det och att vi kan fungera med våra kroppar just nu. Att vi kan sitta här, att vi inte behöver vara hungrig någon, utan att vi har fått mat, att vi har kläder och allt det här timliga som vi tar så för givet. Vill vi tacka dig för. Många ligger på sjukhus i vår stad och i ångest just nu. Och Gud, vi vill som församling lära oss att bättre ta hand om varandra, förstå varandra och oss själva inte minst. Så vi kommer till dig, du som är vårt ursprung, och vi ber dig om hjälp. Att förstå oss. Tack att du vet det. Att du också dessutom själv har varit människa. Så att du kan ha. Ja, du kan ha förståelse med våra svagheter. Du är en barmhärtig överste präst. Så tackar vi dig helige ande. För att vi också får räkna med din hjälp. De här kvällarna. Inte bara när vi ber. Utan också när vi samtalar och läser Bibeln. Herre, vi tackar dig. Att du har givit oss hjälparen. Och vi ber att den heliga ande ska vara utgjuten här ikväll också. Att det inte bara blir ett teoretiskt studium, utan att vi känner att det är liv. Att det är någonting för hela människan. Vi lovar och ärar ditt namn. Halleluja. Amen. Ja, vi går rakt på, förstår ni. Det är inga extra krusiduller. De får tydligen duka fram lite extra koppar i köket bara. Men vi ska köra på nu en 40 minuter. Och sen tar vi en kafferast. En tia om ni vill ha kaffe. Gå under bord så ni kommer tillbaka och sätter er och fikar. Och så hoppas vi det inte ska ta mer än 20 minuter den rasten. Och så går vi på igen och är färdiga före 8 i alla fall. Har vi räknat. Så får vi se. Om inte ni ställer för svåra frågor. Ja. Men det är naturligtvis så att... Det är kul om ni avbryter och viftar till och säger att nu får du förklara dig. För det är ju inte meningen att det ska bara vara en envägskommunikation. Utan att vi förstår vad vi säger. Det är det viktigaste. Ser ni vad som står på den här vita skärmen? Syns det? Jag tyckte det var en svag penna jag hade, men jag hittade. Det skulle om någon hade möjlighet att kolla uppe på Bibelskolans talarstol. Där ligger det såna här... pennor, så kanske vi kan hitta någon skarpare. I alla fall, kvällens ämne: vad är en människa? Och det är en av de viktigaste frågor som kan ställas, för det får konsekvenser för hela vår livshållning och vår uppfattning om livets mening och vårt sätt att behandla varandra, vårt sätt att bygga samhälle, att driva politik. Och vad vi hoppas kunna åstadkomma med samhället. Och hur vi ska se på framtiden och planera och allt det här. Ja, ibland så undrar jag så här. Att om det kom en intelligent varelse in i, till, och landade på jorden utifrån rymden någonstans, vad skulle den varelsen i så fall få för uppfattning om vår syn på varandra som människor? Ni har sett de här vackra bilderna från månkapseln när de gjorde färderna runt månen där på 70-talets början, de flesta. Hur vackra de är, de här bilderna. Man tycker, oh, vilken vacker jord vi bor på. Och en sån här varelse som då närmar sig jorden utifrån rymden måste ju tycka fantastiskt. Det måste vara ett paradis att få komma ner på den där lilla planeten som ser så fin ut. Men vad tror ni den här tänkta varelsen skulle få för uppfattning om han nu närmade sig, om vi får kalla honom han. Det kanske rättare, det kön. Närmar sig jordatmosfären och kommer in i människosamhället. Alltså på avstånd. Tack Lennart. På avstånd så ter sig jorden väldigt vacker. Och man kan inte tänka annat än att där måste ju eventuellt levande varelser trivas väldigt bra och ha det väldigt fint och skönt. Men så blir man förlägen då när man tänker och nästan skäms. När man, oj, vad ska en sån här person och varelse få för uppfattning när de ser röken och hör bomberna och går förbi skolgården och till och med ser hur barn kan mobbas och grälet över middagsbordet hemma och allt elände som finns i människosamhället. Stämmer liksom inte med den här bilden som man får subjektivt åtminstone på avstånd. Hur kan vi ha ställt till det så på vår jord? Då ser man historiskt på den mänskliga historien hur människor har behandlat varandra genom historien, så är det inte för vacker slutsats man kommer fram till. Tänk på de egyptiska pyramiderna till exempel. De går vi och beundrar idag. Men tänk vilket slavarbete som gick åt för att förfärdiga de byggnadsverken eller den kinesiska muren. Människor har använts som redskap ofta under historiens gång. Assyrierna, babylonierna, de var kapabla till stora grymheter. De förde folk, hela folk i fångenskap. Vi tycker Saddam Hussein är grym som håller lite gisslan där borta i Irak. Men ja, nu är det saker och ting på gång här. Det är två dörrar som öppnar sig. Och vi vet inte hur det här ska sluta riktigt. Men det är två trogna vaktmästare som gör allt de kan för att bereda salen i dess färdriktning. Och eftersom allas uppmärksamhet ändå är inriktade på hur dessa vikdörrar nu kommer att inveckla sig och utveckla sig och hopveckla sig, så lika bra vi följer det här med största uppmärksamhet. Tre människor är nu stadda med att försöka få det här att fungera bakåt i den riktningen mot dörren och väggen. Och det viks, den ena vikbiten efter den andra viks till varandra. Det är väldigt invecklat det här. Det är ingen bra början på lektion. Så här invecklat tror inte jag att det skulle bli nämligen. Men vi som sa att det skulle göra så enkelt som möjligt. Och så kommer de veckla till det så här. Åt alla håll och kanter. Men nu är det färdigvecklat. Åt det hållet. Så får fler plats. Underbart, och vi får mer luft. Då kan vi återgå till ordningen. Jo. Jag sa Saddam Hussein är hatad i världen idag. Men han har goda företrädare, så att säga, inte i god bemärkelse, men jag menar, just i det området bodde ju faktiskt Nebukadnessar som förde hela folk i fångenskap, miljontals alltså, och tog gisslan också för den delen. Om ni läste Daniels bok, dessa kungar, söner och döttrar som det kanske var frågan om, det var nästan en form av gisslan som man tog för att förhindra att man gjorde uppror borta i Juda. Assyrierna kunde rista upp ofta i krigen havande kvinnor. Det var nästan en sport. Man krossade spädbarn, stack ut ögon. Persierna senare var inte bättre dem. De kunde ju tänka sig förintelsen av hela judafolket, som vi vet från Esters bok. Och vid ett tillfälle så korsfäste man 3000 människor. Och det var ingen social misär som drev våra heroiska vikingar ut på sina plundringsfärder. Eller hur? Inte var de tvungna att ge sig iväg från Sverige för att det var så fattigt och eländigt här. Och slå ihjäl människor i andra länder för att få det bättre. Vi kan också tala om 1700-talets slavhandel. När man åkte till Afrika, hämtade slavar, forslade över till Amerika och gjorde dem till livegna redskap där innan befrielsen 1861. Jag tror jag stänger fönstret här. Och så i vår egen stolta århundrade så har vi två världskrig att skryta med. Hitler-Tyskland med förintelsen. Och dagens diktaturstater med tortyr är minsann inte heller för hedervärda. I Calcutta kan man döda för en femma. Och förresten, i vårt eget land så skjuter man för att komma över dagskassan i en tobaksaffär. Det har hänt flera gånger här i Göteborg. För att inte tala om de 30 000 foster som smusslas undan i plastpåsar från operationsborden varje år bara i Sverige. Och vi ligger långt ner i statistiken i det avseendet jämfört med många andra länder. Så det är inte för uppmuntran att se på det sätt på vilket vi behandlar människan. Se på vår egen historia. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka och se lite grann historiskt på hur man har definierat människan. Sett på människan rent mer filosofiskt då, va. Och gå ända tillbaka till grekerna, för det är där allting börjar, va? Säger man. De gamla grekerna. Och Platon är en av de tidiga filosoferna då som också utvecklar en människosyn. Men varför jag tog med Platon är också det, just det att han kanske är den första som för fram det dualistiska synsättet på människan och gör en skarp uppdelning mellan kropp och själ. Själen eller anden är ett icke-materialistiskt väsen som han menade kunde existera fritt från kroppen eller skilt från kroppen. Och själen är det oförstörbara hos människan. Det här la också grunden för en lite negativ syn på kroppen och det materiella överhuvudtaget. Vi ska inte gå in så mycket på vad det fick för konsekvenser, men Platon menar ju att det bästa vore därför att filosoferna tog hand om makten. Det här ledde fram till någon slags elitistiskt tänkande som delade upp människor, de som hade kunskapen, som nådde långt med sina idéer på det själsliga området. Moraliska, han delade upp själen i tre delar, förnuft, mod och begär. Men han sa att det bästa vore om filosoferna blir kungar, eller om kungarna blir filosofer, om de nu ska sitta kvar och regera liksom. Och det här blev ett slags elitistiskt tänkande då, som vi ska se kommer igen i historien. Den här dualismen också. Romarriket som senare tog över och höll stånd i flera hundra år runt Medelhavsområdet, särskilt då, hade ingen utvecklad människosyn så rent filosofiskt, men på sitt sätt, från sitt sätt att behandla människan på den tiden, där man delade in människor främst utifrån social ställning. Det var fria och det var slavar, grovt talat alltså. Du hade under romarrikets, på Jesu tid, första århundradet, uppskattningsvis 60 miljoner slavar. Och slavar var då naturligtvis en mycket låg kategori människor, men även kvinnor och barn. Då kommer vi till kön. Så det var inte bara social status, utan det var också kön som var viktigt. Man kontra kvinna, och även barn var av så ålder, lägre status. Ja, vi är inte så långt efter i vårt samhälle heller, förresten. Och sen var det då etniska grupper som hade man indelade. Nationalitet, barbarer, skyter, alltså icke-romare. Det var lite lägre. När man fick reda på att Paulus var romersk medborgare till exempel, då fick man stora skäran i Filippi och snabbt släppt ut honom i fängelset och bad honom ge sig iväg liksom, för att man hade behandlat en romersk medborgare på det sättet. Men hade han inte varit romersk medborgare så då naturligtvis kunde man göra vad man ville. Lite grann den synen. Så etnisk tillhörighet betyder mycket. Den grekiska och den romerska synen på människan ger ingen ledning mot en rättvisare syn. Medeltiden, som senare då vi kallar tiden efter det, kan man väl säga har delvis en kristen människosyn. Det ansågs självklart att Gud var människans skapare. Men här kommer den här dualismen på något sätt tillbaka i en lite annorlunda tappning, när man säger själen är god men kroppen är ond eller oren. Och den måste undertryckas. Det här har gått igen också i viss väckelsekristendom. Det här dualistiska synsättet på människan. Tyvärr. politiskt så var det ett feodalsamhälle med herrefolk och tjänstefolk. Och tyvärr så bestod den skillnaden även in i kyrkan då, med den hierarkiska, prästerliga hierarkin. Så den romerska kyrkan främst var ansvarig för, så var en hierarkisk syn eller uppdelning åtminstone i samhället. Och så den här dualismen. Renässansen, 1300-1400-talet, som är ett ny vaknande intresse då för den romerska antiken. Det innebär att man nu börjar hylla de begåvade, de vackra, de starka och inflytelserika. Och här växer på nytt fram en slags elitkultur. Som vi kanske också kan känna igen i vår tid med bodybuilding och den här fixeringen kring det vackra och starka. Ödmjukhet ansågs vara ett svaghetstecken. Och mer och mer intresse började ägnas åt den naturvetenskapliga eller den fysiska verkligheten. Och det här är delvis grunden till naturvetenskapen som finns i renässansen också. Men det är främst under upplysningstiden från 1700-talet som verkligen förnuftet, kan vi skriva där, sätts i högsätet. Förnuftet skulle avgöra vad som var sant. Människan var själv i stånd att utforska verkligheten och komma fram till sanningen och behövde ingen gudomlig vägledning härvid lag. Naturvetenskapen växer fram, den empiriska forskningen som vill verka fritt ifrån några premisser eller någon utgångspunkt att det skulle behöva finnas en gud som ligger bakom. Och här under 1800-talet så har vi dessa namn som har präglat tänkandet ända in i vår tid, gör fortfarande mycket starkt. Darwin, Marx, Freud, Skinner har jag skrivit upp. Och som har mycket med människosynen att göra. Darwin för ju fram teorin om arternas utveckling då, va? Evolutionismen. Som utgår från att från livlös materia har organiskt liv uppstått. Under oändligt lång tid av lång tid, men utan någon medveten styrning, men det har skett genom slumpens inverkan och det naturliga urvalet. Så har det råkat bli vad det nu är. Och människan är liksom slutprodukten av den här utvecklingen så här långt. Man menar att den ständigt fortskrider. Och det la ju grunden till en helt ny... Det var ju en väldigt välkommen syn eller förklaring på människans ursprung. När man nu mer och mer började avsätta Gud från hans plats. Så var detta väldigt välkommet att få en sån här teori, en sån här förklaringsmodell till människans ursprung och vem människan är. Det blir ju också grunden till en materialistisk människosyn naturligtvis. En genomträngande materialistisk människosyn. Och det är inte så underligt att Marx såg i Darwin en filosofisk bevekelsegrund för det revolutionära våldet och dess berättigande. Marxismen menar inte att det är människornas idé, att det är idéerna som styr människan. Är det något kosmiskt personligt väsen, utan det är ju de ekonomiska betingelserna som bestämmer historien. Människans sanna natur är helheten av hennes sociala relationer. Människan är insatt i ett socialt sammanhang och hennes medvetande är bestämt av det samhälle i vilket hon lever. Och Marx kom ju att betona det kollektiva på bekostnaden av det individuella och såg lösningen för människan ligga i att förändra de ekonomiska betingelserna. Vi ska inte fördjupa så mycket där, men här utvecklas en materialistisk människosyn mer och mer. Kapitalismen skulle vi också kunna föra in och säga det för att ge balans åt detta. Kapitalismen i sin ytterlighet ser ju individen värdefull endast som producent och konsument. Och det är också en reduktionistisk människosyn, kan man säga då, va? Människan är bra att ha för hon kan producera, hon kan köpa saker och så. den är inte nödvändigtvis mer biblisk den. Freud är ett mycket viktigt namn här nu då. Och Skinner, jag kanske skulle ta Skinner först eftersom han är förknippas med psykologin och det som man inom psykologin kallar för behaviorismen. Och detta är mycket viktigt för att det har greppat åtminstone 1900-talets psykologi. Det är först på senare decennier som vi har sett en förskjutning. Men den behaviorismen hävdar ju att det är miljöbetingelserna som gör människan. Det mänskliga beteendet kan alltid förklaras utifrån hennes miljöomständigheter. Och det är ju väldigt tacksamt för att det är ju mycket lätt att hitta negativa omständigheter i miljön som kan förklara kanske ett icke önskvärt beteende. Jag vet själv när jag läste psykologi hur jag tyckte det här var ju fantastiskt. Och när jag senare var ute och jobbade hur jag tyckte det var enkelt att förklara till exempel en elev som skolkade några månader. Jag bara gör ett hembesök så var saken klar. Man såg hur svåra omständigheter det här barnet hade att leva i. Så var det bara att gå tillbaka till lärarkollegiet och förklara att så här ligger det till. Ja, alla nickade instämmande och det är klart. Det var bara det att när jag kom genom parken och såg de lekande barnen så kunde jag först tycka då att ja, men här ser man ju att människan är i grunden god. Om vi bara kunde bevara barnasinnet och inte växa upp och bli förstörda. Och sen kom jag tillbaka genom samma park och hör en massa skrik och oväsen och hinkar och spadar flyger i luften och sten och sand. Och rena kriget pågår i sandlådan. Och jag blir häpen och jag går tillbaka till min expedition och sätter mig ner och tänker, men vad är det för skillnad i princip på kriget i sandlådan och kriget i Vietnam som då pågick för fullt? Och det där oroade mig då verkligen. För behaviorismen ger inget slutgiltigt svar på den här frågan. Varför det ser ut som det gör. För det slår tillbaka på människan själv igen ändå. För det är ju vi som skapar. Varför finns de dåliga miljöerna, tänkte jag då. Varför finns de här hemmen som är så ofördelaktiga för de uppväxande små? De föräldrarna hade också svårt när de växte upp. Och så gick jag tillbaka en generation. Okej, men varför var det deras hem inte så bra då? Deras föräldrar inte så bra. Så såg jag hur jag bara flyttade problemet liksom tillbaka generation efter generation. Och till sist så hamnade jag i Edens lustgård. Okej, tänkte jag, där har ju i alla fall Bibeln en radikal svar på det ondas uppkomst och existens. Och då började jag bli mer intresserad av Bibeln och Jesu människosyn och hans definition. Där han säger att det är från människornas hjärtan som det onda kommer. Att det uppstår, det har sitt ursprung, de onda tankarna. Sen kan det födas i beteenden. Bara miljöomständigheterna sätts i ordning. Så skulle också jag kunna vara kapabel till kanske vilka gärningar som helst. För kapaciteten finns hos mig som människa. Är det Markus 7 och 19 som Jesus talar om det, tror jag. Skinner, han menar i alla fall det här på högsta allvar. Han skrev och sa i sin bok att vi är determinerade. Vi måste överge illusionen att människorna är fria i sitt handlande. I kontrollen av sitt beteende. Ty antingen vi gillar det eller inte så är vi alla kontrollerade. Och då menar han av miljöbetingelserna omkring oss. Han skrev en bok som heter Bortom frihet och värdighet. Och menar att det var ett misstag att behandla människor som människor och tillskriva dem begär och beslut. Rätten att fatta beslut. Allt är ju ändå inlärt. Så han menar att lösningen det är inte att jobba med människan. Utan det är att omforma den sociala miljön. Så ska man så småningom få fram en annan sorts människa. Han såg naturligtvis också människans religiösa. Det vill säga religiösa behov. Bara som någon slags inlärt fenomen. Så han fråntog människan både ansvar och värdighet. Freud då. Ja, psykologin, det här gränsar till psykologin där Freud lägger fram. Freud som föddes 1856. ger inte, eller han egentligen, mycket större hopp åt människan som jag ser det? För enligt Freud så kan ju allt förklaras och härledas till det undermedvetna. Och processer på en fysiologisk nivå, menade han egentligen, i hjärnan som vårt undermedvetna ligger i. Och det här är då en annan form av determinism. Alltså determinism betyder någonting som är nästan förutbestämt. Att vi kan inte hjälpa att vi är vad vi är. Det menar ju Skinner. Vi kan inte hjälpa, utan det är miljön som har gjort oss till vad vi är. Men egentligen så ger inte Freud större hopp eller större tilltro till människan han heller. Determinism. För han menar att det är psykiska faktorer som påverkar vårt handlande, vårt sätt att vara. Och de psykiska processerna har sin upprinnelse i framförallt barndomsupplevelse och konflikter, olösta konflikter bakåt i livet som ligger och spökar och som kan skapa neuroser och hela den här skalan av neurotiskt beteende från ganska friskt, ska jag säga, till mycket sjukt. Och en lösningen för Freud på de här problemen var naturligtvis då psykoanalysen, att komma åt de här underliggande impulserna, instinkterna hos människan och komma igenom det som han kallar, och andra utvecklar ännu mer, de så kallade försvarsmekanismerna. Nu ska vi inte fördjupa oss mer i Freud, utan fråga oss, är detta verkligen hela sanningen om människan? Och de här starka begär, drifter som han menade styrde människan som varelse, underkände helt hennes, ja, inte religiösa behov kanske vi ska säga, men underkände religionen som en verklighet i sig själv. Som en reaktion på de här fenomenen så kom den humanistiska psykologin de sista årtiondena, 50-60-talet. Man såg då behovet av att ge människan större värde och ansvar. Att tillerkänna människan rätten till hennes upplevelse, till hennes värde. Man erkände allt det här som det inte fanns någon riktig grund för inom behaviorismen eller den psykoanalytiska teorin. Men nu ville man, nu skriver då istället Frankl att livet måste ha en mening, och man erkänner människans religiösa behov också. Jo visst, det är legitimt, säger man, och människan ska nu utveckla sin potential och förverkliga sig själv. Och det finns en lång rad skolor som kommer under den här klassen humanistisk psykologi, som tillhandahåller en massa olika personlighetsteorier med efterföljande olika terapeutiska metoder då, som vi har sett floran av också i vårt land. Allt ifrån primalskrik och transaktionsanalys och det ena efter det andra. Och man utlovar att bara du går in under den här metoden så ska du bli hjälpt. Och jag måste säga, med nu 17 års erfarenhet, och ska vi ta åren som psykolog så är det ännu många fler år, så har mitt förtroende för de här metoderna, det har decimerats betydligt. Jag säger inte att det inte finns sanning i kanske allt det jag har refererat till här, men jag har sett människor som har gått igenom hela raddan och inte blivit det minsta hjälpta. Tvärtom, står kvar och stampar på samma ställe. Och när dessutom såna här personlighetsteorier med tillämpningen i olika terapeutiska metoder är så exklusiva i sig själva att de inte går att förena, utan säga, det här är den enda vägen, det här är den enda vägen att hjälpa, det här är den enda vägen, som ibland både teoretiskt och praktiskt ömsesidigt slår ut varandra. Så när man hade en stor kongress här i Amerika, jag tror det var ett eller två år sedan bara, av psykoterapeuter i Amerika, flera tusen kom samman, alltså, kom fram till det var att man inte var överens. Man lyssnar på varandra och sa okej, vi står så långt ifrån. Man hade ingen enande faktor alltså i denna djungel av teorier som finns. Och det visar, tycker jag, på hur svårt det är att fånga människan. Människan låter sig inte fångas i några lätta teser. Människan är mer komplicerad än så. Och när man har börjat att se på människan bara som en materialistisk, biologisk, biokemisk varelse, så naturligtvis så har man tvingats inse att vi har hamnat snett. Vi kan inte hjälpa människan. Kriminolog Leif Persson, som är känd i Sverige, skrev för bra många år sedan en insändare i en, undrar om det var Göteborgsposten till och med, där han förkastar behaviorismen som han själv är skolad i. Den har inte hjälpt oss när det gäller att hjälpa de kriminella. Det hjälper inte att hålla på och peka och få liksom syndabockar till varför en människa råkar vara som hon är. Det menar han att underkänna människans personliga ansvar, det är att frånta henne hennes värdighet, och det är att göra omyndigförklara människan. Men var ska vi få en människosyn som ger tillbaka människan hennes ansvar och värdighet, frågar han. Om filosoferna har svaret, så var snälla och kom ut i era kammare och tala om det för oss. Det sa Leif W. Persson, känd kriminolog, och är han inte också författare numera, deckarförfattare, va? Humanistiska psykologin är liksom då en reaktion på det, men man säger livet ska ha en mening, men man vet inte var man ska förankra den meningen. Det måste finnas ansvar, säger man. Man vet inte vad man ska sätta ansvaret i relation till. Man vet inte vad man ska förankra moral, för man säger vi måste ha en rättsuppfattning och en moralisk medvetenhet som människor, men man ger ingen, eller kan inte ge vägledning i vad den ska bestå i. Så man liksom famlar, och det har till och med gått därhän att man har börjat undersöka om inte den okulta världen har svaren på de här frågorna om människans religiösa behov. Och det finns en fjärde kraft, om vi säger från behaviorismen, psykoanalysen och humanistiska psykologin, över till en fjärde faktor som innebär en klar öppning till det okulta inom psykoterapin. Detta är inget allmängiltigt fenomen, men det förekommer faktiskt. Att det finns psykoterapeuter idag som är mycket, mycket öppna för tanken på att fungera som någon slags guru. Där man ska hjälpa människor fram till ett högre, man säger, slags högre världsmedvetande, högre form av medvetande, och ge människan en kosmisk upplevelse. Ja, det är ruskigt när man läser det i mera detalj, alltså vilka teorier som man spelar med. Och man har också behandlingsformer som det man kan tänka sig använda utav droger och meditation och telepati och yoga, zen-meditation och allt det här som finns nu. En stor flora. Över nu till en sammanfattning av detta. Innan vi går in på Bibelns definition av människan, så tror jag visst ska vi lyssna och ta del av vad forskningen säger, men vi ska noggrant vara medvetna om och granska premisserna. Utgår man från att det inte finns någon skapare, ja, då är man ju så att säga hänförd till att förklara existensen utifrån andra förklaringsgrunder, som evolutionismen då. Men om vi utgår från att det finns en skapargud, och den värld som vi utforskar, skapelsen, den återspeglar någonting av Guds väsen och Guds natur och Guds tanke, Guds vishet. Så ju mer vi forskar, ju mer är vi Gud på spåren. Ju mer lär vi oss om hur Gud har tänkt, inklusive då människan, forskandet och utforskandet av människan, vem människan är. Men när man isolerar kunskapen om människan från vad Bibeln säger om människan, så hamnar man i de här felaktiga återvändsgatorna som jag har exemplifierat här ifrån historien. Och vi har att utgå från, menar jag, att det egentligen inte finns någon motsägelse mellan Bibelns människosyn och vad vi kommer fram till när vi forskar människan i psykologi, sociologi eller antropologi eller olika beteendevetenskaper. Jag förutsätter att harmoni ska finnas. För det är samma Gud som har uppenbarat sig i skapelsen, som har uppenbarat sanningar om sig själv och om människan i Bibeln och genom Kristus i historien. Därför har jag satt Bibeln lite högre upp här än rutan för skapelsen. Den forskningen av människan måste låta sig styras, eller ska vi säga, den måste lyssna in vad Bibeln också har att säga och inte komma till förhastade slutsatser om människans natur. Detta är ju idealistiskt att tänka så här, va? Men jag menar att detta är ett kristet sätt att tänka. Alltså forskningen då, vetenskapen som griper sig an uppgiften att förklara skapelsen, förklara världen, formuleras sedan i vetenskapliga teorier och satser. Och de teorierna och slutsatserna bör också ha lyssnat till teologin, som är en systematisering av vad Bibeln lär om Gud, om människan, om vår existens. Så att teologi och vetenskap borde egentligen gå hand i hand. Det vore ju underbart. Det finns egentligen ingen dikotomi, ingen konflikt. Det borde inte finnas någon konflikt, utan man skulle förutsätta harmoni här. Och utifrån vad både vetenskap och teologi säger skulle vi kunna komma fram till en bredare och djupare förståelse för vad människan är. Och när vi tar in Gud i bilden här, så är det tre funktioner i gudomen som jag tycker sammanfattar på ett fint sätt det vi som människor säger ja till och känner att vi behöver, och att det stämmer med våra förväntningar. Att se Gud och presentera Gud som skaparen, som Bibeln gör, det ger värde och värdighet åt den mänskliga existensen. Plötsligt vet vi varför vi är värdefulla. Vi har vårt ursprung i Gud. Vi är skapade till hans avbilder. Ja, naturligtvis är vi värdefulla. Och vi vet också varför vi ska behandla andra människor med respekt och omsorg. Det är för att de är Guds avbilder. Det är helt givet. Frågan är löst. Och det går igen i hela Jesu gärning, va? Alla människor visar sig vara värdefulla i hans ögon. Inte bara en elit, utan också de sjuka, de svaga. Alla har värde. Det är för att de har sitt ursprung i Gud. Gud som domare låter lite negativt, va? Usch, hjälp, nu får vi gå och gömma oss, nu ska vi känna skuldkänslor. Men det är en högst positiv sak att få tala om Gud som domare. För det innebär att jag som människa är en ansvarig varelse. Det ansvar som behaviorismen och psykoanalytiska teorier förvägrade mig att känna. Det är för att den hade andra förklaringar till allt det här med skuld och sånt. Men Bibeln säger att det finns en Gud som anser att vad du gör är så viktigt att han en dag ska ta tid med att granska det och pröva det och värdera det. Och plötsligt så blir alla mina handlingar och mina ord och gärningar laddade med mening. Det är för att det finns en Gud som bryr sig om hur jag gör och vad jag gör och varför jag gör det. Oj då, är det så viktigt? Ja, så viktigt är det. Och plötsligt så är ju människans livsgärning oerhört betydelsefull. Och hon känner sig viktig i skapelsen. Ja, det är rätt. Det är hela förvaltarskapstanken här, som inte bara är tänkt att styra individen, utan hela samhället. Om vi tog det här på allvar, så skulle vi i våra parlament stifta lagar med ansvar för helheten. Både människosynsmässigt och miljömässigt, va? Vi har ett ansvar inför vår skapare att förvalta livet och allt vad det består av. Men så är vi då pinsamt medvetna om våra misslyckanden i alla fall. Och då har vi glädjen att förkunna Gud som frälsare, som har trätt in i historien och identifierat sig med våra svagheter. Och som har övervunnit döden. Och det finns hopp, det finns förlåtelse. När jag snavar och när jag faller, när jag har kommit snett, så är jag inte ur spelet för det. För Gud är också frälsaren i Jesus Kristus. Och så har vi evangeliet, va? Så utifrån Bibelns Guds bild så får vi också en människosyn som möter våra behov, tycker jag, på alla plan som människor. Och vi ska nu efter rasten tala mer om vad menar vi nu då med att Gud skapade människan till sin avbild. Där varje dag börjar med att Gud ger en befallning. Var det ljus? Vers 6. Var det mitt i vattnet? Ett fäste som skiljer vatten från vatten. Och så vidare ner till vers 20. Frambringer vattnet ett vimmel av levande varelser. Vi ser liksom Gud ses liksom från en fjärran position bara ge en befallning. Var det frambringe. Och det blir så. Och vers 24. Frambringe jorden levande varelser. Efter deras arter. Hela tiden. Efter deras arter. Vers 25 upprepas det. Men så sker ett avbrott från den gängse ordningen. Under de tidigare fem skapelseakterna. När vi kommer till vers 26. Så plötsligt befinner vi oss i något slags samtal i gudomen själv. Det är inte längre en befallning som utgår. Det står inte var det människan. Och så blir människan till. Utan nu när den yttre scenen är i ordning ställd. När hela skapelsen står där i sin fägring och skönhet. Nu äntligen låt oss göra människan. Låt oss göra människan till vår avbild. Till att vara oss lika. Och så kommer någonting om människans funktion. Och så står det då i vers 27. Gud skapade människan. Till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Människan skapades inte efter sin art. Utan människan skapades efter vad som fanns hos Gud. Detta är det unika. Människan formas utifrån någonting som är sant om Guds väsen, om Guds natur. Så långt måste vi i alla fall kunna säga, va? Så människan kan kallas Guds avbild. Och man kan inte ha avbild av någonting om man inte har ett original, liksom, utifrån vilket den avbilden är framställd. Så fort du kallar någonting för en avbild så förutsätter det existensen av ett original. Så om människan är Guds avbild, då finns Gud. Människan är ett bevis på Guds existens, skulle man kunna säga. Om människan är Guds avbild. Och vi kan lära oss någonting om Gud genom att se på människan i så fall. Eftersom människan är skapad till Guds likhet. Detta är det stora med människan. Vad innebär det då? Jag ska inte gå in på grundtextens ord för avbild och likhet. Jag tror inte det behövs. Det används på andra ställen i Gamla Testamentet om skulpturer. Om avbildningar. Om avgudabilder. Som alltså är en bild av någonting. Efterbildning av någonting. Ordet likhet anger mer jämförelse. Inte identisk likhet, men någonting som liknar någonting annat. Och det förutsätter också att det finns någonting att jämföra med, va? Att vi är skapade till Guds likhet. Alltså måste det finnas någonting som människan kan jämföras med. Nämligen Gud. Vad är då detta? Är det materiell att Gud liksom ser ut som vi gör? Med två ben och ögon och öron och allt detta. Är det en yttre likhet? Det har funnits teologer som hävdat detta till och med. Otroligt det kan vara, men faktum är att så är det. Men vi kanske är tveksamma där. Vi vet att människan har en materiell del. Men är det den delen som hennes kropp som utgör hennes gudslikhet? Att Gud i Kristus har inkarnerats till människa är en annan sak, va? Men Kristus existerade ju i egenskap av Guds son. Av egenskap av sann Gud innan han föddes i Betlehem. Vilket Jehovas vittnen vägrar. Och ger honom visserligen rangen av överängel då, innan han föddes i Betlehem så var han överängeln Mikael, men en skapad varelse. Nej, Gud är ju osynlig, lär oss ju Bibeln i övrigt. Gud är ande och har inte en fysisk yttre gestalt. Och när Gud i Gamla testamentets historia manifesterade sig själv eller sin närvaro, så var det i eld, det var Guds härlighet i busken som brann, i härligheten som fyllde tabernaklet. Det var ljus, det var så som eld, så står det. Herrens härlighet. Och vilka uppenbarelser som Mose hade på Sinai berg är väldigt svårt att förstå, tycker jag. Om det är så att det var Gudasonen som uppenbarade sig i liksom skepnad innan inkarnationen i Gamla testamentets historia. Jag vet inte, men det är intressant att studera de där ställena. Men att människan är materiell, det har en materiell del, framgår ju klart av Första Mosebok 2. I Första Mosebok 1 står det inte om hur Gud skapade människan, men i andra kapitlet står det att av jordens stoft, vers 7, danade Gud som en hantverkare människan. Och gav henne också en icke-materiell del, kan vi säga. För det står att han inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Så människan har en icke-materiell del som i bibliska termer beskrivs, ja, med olika termer som jag snart ska visa. Jag ska bara stänga fönstret så inte spårvagnarna stör, men jag går förbi här fram och tillbaka mellan Biskopsgården och Tynnered, ni vet. Ibland har man gjort väldigt stor affär av läran om ande, kropp och själ. Jag har inte funnit att Bibeln gör en så klar distinktion mellan dessa delar utav människan, utan sträva istället att hålla samman människan. Men gudslikheten måste väl ligga i den här icke-materiella biten, va? Så att här har vi att finna i den icke-materiella delen av människan det som utgör hennes likhet med Gud. Och där har vi då olika försök att förstå det här. Är det detta att människan är en person, liksom Gud är en person? Vad vi nu menar med person. Men man kan ju hävda då att person kan inte komma av icke-person. Utan om människan är person, så måste det också med nödvändighet innebära att Gud är en personlig varelse. Någonting högre, vi menar att personlighet är någonting högre än icke-personlighet. Att människan är en person med in ett känsloliv. Känsla, vi brukar åtminstone nämna de här tre kategorierna: vilja och förståndsliv. Att vi har kapaciteten att tänka, reflektera, fatta beslut. Och att vi är moraliska varelser. Moraliskt medvetande. Att vi har uppfattning om rätt och fel. Att det avslöjar vårt ursprung i en helig Gud. Jag talade om samvetet förra lektionen här. Och naturligtvis är miljön, allt det här jag sa om betyder att förringa miljöbetingelsernas inflytande på personlighetsutvecklingen. Och även samvetet är naturligtvis väldigt känsligt för i vilken miljö vi växer upp och vad vi lär oss. Men till sist måste du ändå fråga, men var kommer moral överhuvudtaget ifrån? Som fenomen, varför anser människor saker och ting vara rätt och fel? Och varför finns det i stort sett en universell konsensus om vad som är rätt och fel? I alla kulturer, oavsett om man har sett en bibel eller inte, så anser man i stort sett över världen att det är inte riktigt rätt att gå omkring och slå ihjäl folk. Att stjäla åtminstone inte någon ser på. Och ljuga ska man heller inte göra, det är oschysst. Och att begå äktenskapsbrott och sånt, va? Förtala. Ett moraliskt medvetande finns. Var kommer det ifrån? Är det från vår avbild med Gud? Sen är det en del som menar att gudslikheten består i vår förmåga, i egenskap av personer, att kommunicera med Gud. Relatera till Gud. Genom bön, alltså. Att vi kan kommunicera, vi kan ha en relation med Gud. Att vi är skapade med den kapaciteten, till skillnad från djuren, som går mer eller mindre på instinkt, som är nedlagda i deras genuppsättning. Så alla ladusvalor bygger samma bo varje år. Det är ingen större variation. De vet precis hur ladusvalsbo ska bygga under takkanten. Det är deras instinkt som ständigt driver dem till att göra så. Upprepat beteende. Människan har ju en frihet. Och människan har en kapacitet att skapa. Nu kommer jag in på lite annat här. Men just det, att kommunicera. Att stå i förbindelse med skaparen. I en levande relation. Är det vår gudslikhet? Kristus kallas ju Guds avbild på flera ställen. Ni kan skriva upp de ställena, så har ni dem. Andra kor 4:4, Kolosserbrevet 1:15 och Hebreerbrevet 1:3. Guds väsens avbild, står det till och med. Guds väsens avbild. Alltså det är inte Kristi kropp som är Guds avbild, utan det är hans person som återspeglar Guds väsen. Den osynlige gudens avbild, står det i Kolosserbrevet. Hur kan man vara avbilda av någonting osynligt? Då måste det handla om den icke-materiella delen. Jag tror vi får hjälp av de här bibelställena, alltså. Det som i tro tar emot Kristus förvandlas under den helige andes verk till Kristi avbild, står det också. Att du och jag förvandlas till att bli lika Kristus. Och när Bibeln säger så menar det ju inte i fysiskt avseende, utan är mera i karaktärsavseende. Att vi mer och mer liknar honom vad gäller vår karaktär, vårt sätt att vara som människor. Det har du i Efesierbrevet 4:24, Kolosserbrevet 3:10, Jakob 3:9, I Efesierbrevet står det till exempel så här: och ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Den nya människan som vi får genom tron på Kristus, den är lik Jesus. Och den helige andes verk under hela vårt liv är att mer och mer likforma oss med Jesus Kristus i allt vad vi är som människor. Jag tror också det ligger en gudslikhet i vår funktion, inte bara i vår person, utan också i vår funktion som människor. Och där har vi psalm 8, om vi vill ha ett komplement till första Mosebok 1. Men det står i första Mosebok 1, som vi redan har läst: låt oss göra människan till vår avbild, och må det råda över fiskarna i havet, över fåglarna och så vidare. Och likaså i den åttonde psalmen, det står att nästan till ett gudaväsen gjorde du människan, med ära och härlighet krönte du henne. Och så står det i nästa mening: du satte honom till herre över dina händers verk. Alltså människans funktion att vara herre eller att råda över jorden utgör hennes gudslikhet. Vi är skapade att vara kungar och drottningar. Att vara lika Gud i den bemärkelsen att vi råder över någonting. Det är ett förtroende som Gud har lagt i våra händer. Delegerat ett ansvar till oss. ungefär som vi är satta på jorden. Kanske man kan likna det vid antikens härskare som drog fram, då till exempel romarrikets härskare drog fram och la ytterligare territorier under sig. Och för att då hålla befolkningen i det ockuperade landet i respekt, så satte de en staty av sig själva på det ockuperade området. Och då såg ju landets invånare statyn utav kejsaren i Rom, och så blev de påminna om men det var som var deras herre, va? Och på samma sätt liksom har Gud satt sin staty eller sin avbild på jorden i människan, så att den övriga skapelsen ska vara medveten om att det är Gud som är härskaren. Och då borde vi skämmas för hur vi härskar på jorden. För vi borde ju härska enligt med hans vilja, eftersom det är hans jord vi har fått att sköta. Så att vi borde ett vittnesbörd för hela skapelsen om att det verkligen är Gud som är härskaren, den store. Okej. Slutsats när det gäller det här med Guds avbild. Människan är inte Gud, utan endast Guds avbild. För det andra, endast människan är Guds avbild. Bara människan reflekterar Guds härlighet. Och detta sägs även om den fallna människan. Har ni tänkt på det? Att tydligen så finns det kvar reminiscenser, så mycket gudslikhet även hos den gudsfrånvända människan, att hon kan kallas Guds avbild. Första gången i första Mosebok 9, när det står talas om varningen för att döda eller ta mänskligt liv. Det var belagt med dödsstraff. Eftersom människan är Guds avbild, så fick man inte döda människan. Det var så oerhört allvarligt att förgripa sig på mänskligt liv, att det var förbundet med dödsstraff. Att hade någon förgripit sig på människoliv, så hade hon eller han därmed förverkat rätten att leva på jorden. Så verkade det som i första Mosebok 9, eller vers 6 eller vad det är. Alltså mycket allvarligt att göra människan någonting ont, eftersom människan är Guds avbild. Och att mörda en människa, det är det yttersta onda som kan göras. Alltså. Men då får du innan det tänka hela vägen av illgärningar mot människan är alltså i princip någonting ont, eftersom man gör det mot Guds avbild som människan är och utgör. Så här ligger en oerhörd kraftig grund för all etik egentligen i den här synen. Det står också i första Korinthierbrevet 11 och 7 och i andra Korinthierbrevet 3 och 18, vi förvandlas till hans avbild. Det gäller nog de kristna då i huvudsak där. Men det står i Jakob också om människan som Guds avbild, alltså vem hon än är. Kommer nog på stället snart. Ja, det tredje då i slutsats, eller sammanfattningsvis, människan är inte Gud utan Guds avbild, endast människan är Guds avbild. Det tredje, förresten, det är Jakob 3:10. Jakob 3:10 står det om människan som Guds avbild, vem hon än är. Det tredje, människan uppdelas inte i olika slag ifrån skapelsen. Gud skapade inte människan i olika slag som han gjorde med djuren. Han skapade olika slags djur. Utan människan är en art, så att säga. Allt annat skapades efter sitt slag. Men människosläktet är enhetligt. Oavsett raser och hudfärger som senare kommer att uppstå mer och mer, va? Så är en färgad människa och en vit människa lika mycket Guds avbild. Det finns ingen grund för apartheid. För tyvärr har ju vissa kyrkor till och med försökt stödja sig på Moseböckerna för att driva apartheidpolitik. Det är ruskigt när man tänker på det. Men går vi tillbaka till första Mosebok 1, så ser vi att det går inte. Alla människor har samma status. Och både man och kvinna skapas till Guds avbild. Och detta är ju också en intressant sak, för att det betyder inte att vår avbild, Guds avbild, är tvåkönad. Så att det behövs man och kvinna för att tillsammans utgöra fullheten av Guds avbild. Utan kvinna ensam är Guds avbild, man ensam är Guds avbild. Egenskap av människa. Gud är ingen sexuell varelse i den bemärkelsen att han reproducerar. Det här hade ju de andra religionerna som växte fram svårt med. De har ofta ett feminin motsvarighet till den maskulina guden, va? Som de kananeiska religionerna. Man hade till och med tempel för prostituerade, anställda tempeltärnor och tempelbolare, där man kunde komma och offra sin oskuld eller att ha sexuellt umgänge med de här prostituerade tempeltjänarna, för att så provocera gudarna att till sexuellt umgänge, så skulle det bringa skördar och större fårjordar och så här, va? Det var hela den magiken i det här tänkandet. Men så icke Bibelns Gud. Utan vår gudslikhet har inte med könet att göra. Den är inte könsbestämd. Däremot så kanske det inte är fel om det finns någonting som är maskulint eller feminint i en människas väsen. Att det är ett sant uttryck för någonting i Guds väsen. Det funderar jag fortfarande på. Men så kanske det är. C.S. Lewis menade att könsidentiteten fanns nedärvd som en djupare dimension i hela skapelsen. Vi har ju en tendens att även i vårt språkbruk åtminstone ge maskulina eller feminina termer åt neutrala ting egentligen. Vi säger hon om skeppet och solen säger vi hon om ibland, va? Alltså om döda ting. Så laddar, och i vissa språk så finns det ju inte neutrum, utan det finns bara, är det franska, femininum och maskulinum. Alla substantiv måste in i de kategorierna. Det är rätt intressant. Och vad är det då som gör att vissa substantiv är feminina och andra maskulina? Ja, det är väl ofta tillfälligheter, men det är intressant att betrakta det mänskliga språket där vi har besjälat tingen med maskulinitet eller femininitet. Så C.S. Lewis anade en djupare dimension där, ända tillbaka till guddomen, förmodar jag. Men Gud kan inte beskrivas i könstermer. Däremot så måste både det maskulina och feminina ha sitt ursprung i Gud. Ja, det är ett intressant studium. Tillbaka till det här med kropp och själ nu, som är så svårt och så tilltrasslat. Jag vet inte om jag kan reda ut det så mycket heller. För faktum är att Bibeln gör inte den här skarpa uppdelningen mellan ande, själ och kropp. Utan när man börjar studera de där begreppen så blir man ganska konfunderad. För att det verkar som att Bibeln anser människan vara 100% själ och 100% kropp och 100% ande. Inte en tredjedel av varje liksom. Och förresten så används de här orden synonymt gång på gång. Så det går inte att riktigt definiera det ena i motsats till det andra. Eller renodla det ena på bekostnad av det andra. Så vi måste faktiskt acceptera att så är det. Och vi får inte göra för stort väsen av detta. Som det har framförts i vissa sammanhang senare tid. Utan Bibeln säger att människan är kropp, själ, ande. Själ och ande är synonyma begrepp många gånger. Jag ska visa några bibelställen här nu. Och förresten så kan själen stå för hela människan ibland, inklusive kroppen. Så låt oss se på detta med människans icke-materiella del. Vi skriver ner de här termerna som nu används om den här delen hos människan. Själ. Ande. Hjärta. Njure. Jag lever till och med. För att inte säga inälvor. Ja, det här är faktiskt ord som används för att beskriva människans inre. Den icke-materiella delen av människan. Sinne. Samvete. Och om det finns någon skillnad här så är själen mer ett uttryck för människans självmedvetande. Att jag med hjälp av min själ, alltså tack vare min själ, att det är den som utgör att jag uppfattar mig själv som en individ. Som en person, som jag, att jag är jag. Och att anden, människans ande, är det som ger henne hennes gudsmedvetande. Men återigen, det är väldigt löst här, va? Kroppen, till skillnad då från dessa icke-materiella delar, ger oss vårt världsmedvetande, kan vi säga så, för att få det. Och då menar jag medvetandet om vår omvärld, att vi med hjälp av våra sinnesorgan som vi har i vår kropp, syn, hörsel, känsel, lukt, smak, vi kan orientera oss i rummet. Vi vet om att vi är här ikväll och vet hur ungefär ljust det är i rummet och hur varmt det är, och vi ser varandra och vi vet att vi sitter eller står, va? Med hjälp av vår kropp och impulserna från den så får vi medvetandet om vår omvärld. Med hjälp av vår själ vet jag att jag är jag, och med min ande, det andliga, medvetna om Guds och om den andliga dimensionen. Men ta bara ett sånt skriftställe som Markus 12:30. Det förnämsta budet. Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av hela din psyke, står det. Av hela ditt psyke. Översatt själ. Så hjärta och psyke är synonyma begrepp. Det är inte så att Jesus i den här uppräkningen av som man gör här i Markus 12 menar att han betar av liksom det ena området efter det andra i människans personlighet. Okej, älska Gud med hela din själ. Okej, nu är det avklarat. Så kommer vi till hjärtat. Så ska du ta och älska Gud med hela hjärtat också. Och sen är det avklarat. Så kommer vi till kraft, all din kraft. Så ska du ta och älska Gud med all din kraft också. Och så kommer vi till förståndet. Så tar vi det. Så ska du älska Gud med allt ditt förstånd också. Det är inte så att Jesus liksom checkar av olika bitar i vår personlighet när han räknar upp de här fyra områdena, utan för mig, jag uppfattar detta som mer eller mindre synonymt, ett sätt att betona att det gäller att älska Gud av hela ditt väsen, av allt vad du är, kraft, hjärta, själ, kalla det vad du vill, bara du älskar honom. Det är liksom poängen, för han säger lite annorlunda på andra ställen, va? Här är hjärta, själ, förstånd och kraft. Han skulle kunna sagt det i annan ordning utan att bli missförstått. Men ibland används då andra ord. Sinne till exempel. Efesierbrevet 4:17. Några gamla översättning här, men det. Jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt i Herren att inte mer vandra som hedningar i sitt sinnes förfänglighet. Och sen i nästa vers står det om hjärtats förstockelse. Förmörkade till förståndet. Så här har du sinne, hjärta, förstånd. Och visst kan man, tror jag, när man jobbar med texten exegetiskt här, betona olika delar i det mänskliga livet genom de här termerna. Men inte det som är avsikten att undervisa oss om. Att nu gäller det här att göra en uppdelning mellan sinne och hjärta och förstånd. Utan det är människan som helhet som man riktar sig till. Och det får inte vi dela upp det i för skarpa kategorier. När det står i Hebreerbrevet 4 att Guds ord är kraftigt och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben. Så är inte vår uppgift att innan vi kan förstå det bibelordet först fatta, oh hjälp, det här kan inte jag ta till mig. För vad är själ och vad är ande? Och vad är märg och vad är ben? Ja, vad är det? Hur delar man på märg och ben? Inte det odelbart? Inte det en och samma sak? Benmärg, säger vi ju. Ja, men det är en sån enhet, men Guds ord, det avslöjar vårt innersta. Det är vad Hebreerbrevet 4:12 vill säga. Guds ord är kraftigt. Det avslöjar dina innersta tankar, för så står det förklarande i sammanhanget. Ty allt ligger blottat och uppenbart för honom. Ingenting är fördolt. Guds ord avslöjar våra innersta hemligheter. Ända in i märgen, som vi säger ibland, va? Ja, men vad bra, då har du förstått bibelordet. Du behöver inte fördjupa dig så otroligt i att försöka förstå. Men hjälp, vad är ande och vad är själ och vad är märg och vad är ben? Utan det är mina tankar som ska uppdagas med hjälp av Guds ord och Guds ande. Mitt innersta. Och ibland så används till och med njure. Har du läst psalm 139? Är det vers 14? När han först har betraktat och förundrats över Guds allestädes närvarande och dessförinnan Guds allvetande. Du vet allt om mig och du finns överallt. Jag kan inte fly från det. Och hjälp, vad ska jag ta vägen? Och så kommer han till besinning och säger, oj, det är ju du som har skapat mig. Men han säger, du har skapat mina njurar. Du har ju skapat mina njurar. Det man tycker det är lite långsökt att börja tänka på ett par körtlar bak i ryggen här. Han kunde ha sagt någonting annat, men det första är, åh, det är du som har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Men i den hebreiska psykologin så fick även njurarna stå för det innersta hos människan. Det var det inre. Det var, egentligen ansåg man att njurarna var sätet för människans känsloliv. Vi säger att vi känner med hjärtat. Pytsan vad vi gör sen. Hjärtat är en muskel som slår och pumpar blod bara, va? Det finns ingen känsloliv där. Det är bara en pump. Så det är väldigt ologiskt egentligen. Var hebreerna mera sanningen på spåret när de gick till njurarna och sa att där är känslolivet koncentrerat? För nu vet vi ju i modern endokrinologi att det från binjurebarken avsöndras ett hormon som har ganska mycket med vårt känsloliv att göra, eller hur? Är det några adrenalin? Man kan ju injicera några adrenalin som produceras i binjurebarken och få människor väldigt upprörda och arga och starka, va, av det här hormonet. Så visst ligger det kanske någonting. Men jag tror inte att det var alls de bibliska författarnas medvetenhet och att det var den helige ande som ledde dem att använda njurarna heller. Av medicinska skäl alltså. Utan det var ett legitimt uttryck för människans innersta. Ibland används lever också, va. Han känner mig rakt igenom. Ja, det var Bibeln vill säga med de här uttrycken. Underbart. Han känner mig. Han har skapat mig. Han har sammanvävt mig. Han ligger bakom mitt känsloliv också för den delen. Hjärtat beslöt man sig med i hebreisk psykologi. Man vände sitt hjärta till någonting. Så det var viljelivets sätt i så fall. Sinne har vi att blanda ihop lite grann. Sinne, Efesierbrevet 4:17. Samvete, det är ju Romarbrevet 2. Är det 14 och 15 som det står om hedningarna som utan att ha lagen ändå gör vad lagen bjuder och avstöjar därmed sitt moraliska medvetande. Så låt oss leva med detta stora, att människan är svårfångad även i de bibliska texterna, och att detta är någonting fantastiskt, att vi inte måste förstå exakt var gränserna går. Gud inblåste livsande. Sen står det att vi kan, Jesus säger, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ eller själv går förlorad? Då har du alltså i Markus 8, va? 8, 36, 37. Att man kan vinna världen, men man kan förlora själen. Psyke. Man kan förlora sitt psyke. Jag tror det är det ordet som står där. Och hur själ och ande används synonymt framkommer på ett bra sätt, tycker jag, i Lukas 1. I Lukas 1, när Maria kommer till Elisabet. Båda kvinnorna är havande. Och ni vet hur Elisabet hälsar henne. Och gläder sig över att min herres moder har kommit på besök. Och då fylls Maria av en sån glädje att hon brister ut i en lovsång. Hon lånar ord ifrån Hannas lovsång i första Samuels bok 1. Som Hanna sjöng över glädjen över att ha fått Samuel. Hittar inte jag Lukas 1. Lukas 1, vers 46. Då sa Maria: Min själ prisar storligen Herren. Vers 47. Och min ande fröjdar sig i Gud, min frälsare. Och med det så har inte Maria avsett att säga: först så prisar min själ Herren, och sen min ande också. Utan min själ och min ande, allt vad i mig är, prisar Herren. Hela jag. Hon kanske till och med stod upp och höjde händerna och med sin kropp tillkännagav sin glädje. Som skulle ha kunnat ha sagt: hela min kropp prisar Gud. Som det också står ibland i Gamla testamentet. Det är ett uttryck för att hela människan är engagerad. Det är synonyma begrepp. Jakob 1, 21 står det om att frälsa själen. Att vi ska frälsa våra själar. Och det menas frälsa, rädda livet. Rädda mig som människa. Frälsningen. Jakob 1, 21. Matteus 6 i bergspredikan. Ett annat intressant sammanhang. Jesus säger i vers 25. Ja, i vers 22 tycker jag är intressant. För det står kroppen för människans icke-materiella del. Som jag förstår det. Vers 22. Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat, då blir hela din kropp höljd i mörker. Hur kan din kropp bli höljd i mörker? Det står alltså för människan detta, va? Kroppen står för människan. Sen i vers 25. Därför säger jag er: gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, ej heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Är icke livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Kroppen och livet alltså. Matteus 20 och 28 har jag skrivit upp här. Det står något intressant. Det står det: liksom människosonen har kommit, inte för att låta sig tjäna, utan för att ge sitt liv till lösen. Okej, samma ord som här används för Jesu liv, som han säger sig ge till lösen, används i Matteus 27, vers 50. Matteus 27, vers 50. Åter ropade Jesus med hög röst och gav upp andan. Oj. Gav upp livet. Livsanden. Dog helt enkelt. Ja, predikaren 12 och 7 säger om människan när hon dör. Predikaren 12 och 7. Att människans kropp går åter till stoft. Och anden går tillbaka till Gud. Anden vänder åter till Gud som har givit den. Predikaren 12 och 7. Stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit. Anden vänder åter till Gud som har givit den. Ja, och då kommer den här svåra frågan. När får människan sin själ? Eller när blir människan en själ? Också, så att säga. För en kropp är hon ju, från befruktningsögonblicket så börjar ju den rent organiska biten av människan att existera, i den första celldelningen så att säga, så har du embryot till det som vi blir när vi är fullvuxna människor. Allt finns laddat i sammansmältning av mannens och kvinnans gener här, va? Det är en fantastisk under. Och jag hörde på en nyhetssändning nyligen att Lennart Nilsson har gått in och har lyckats fotografera sammansmältningen mellan mannens spermie och ägget på ett sånt fantastiskt sätt att man nu, sa man i denna nyhetssändning, måste kanske ompröva hela abortbegreppet. Det är för att det för oss, det tvingar oss tillbaka i tiden när det gäller att uppfatta fostret som en mänsklig varelse, alltså. För det man nu ser är så fantastiskt att man har svårt att bara se det som en cellvävnad i tolfte veckan liksom, som man lätt kan skrapa bort, va? För här är nog ett stort mysterium på gång. Nåväl, det visste vi ju förut. Men nu hjälper oss Lennart Nilsson med sin kamera, va? Då är frågan så här i alla fall. Om den är värd att ställa, men i alla fall så har teologerna lekt med den. När får människan sin själ? Och jag tror inte vi ska fråga oss den allt för allvarligt. För Bibeln är tyst här. Jesus är tyst och vi behöver tydligen inte veta det. Det viktigaste är att vi vet att människan är en själslig varelse. Är en Guds avbild. En del har då menat att själarna existerade innan människans kropp blev till. Så när människan föds så kommer själen och tar sin boning i människan, fast den existerade innan. Det finns ingen biblisk grund för en sån hållning. I den österländska filosofin så tror man på själavandring, ni vet. Att själen lämnar kroppen vid döden, men sen väntar den för att ta sin boning i en ny kropp. Beroende på hur människan i fråga har levt så kan det bli en bättre kropp, kanske kan bli en man till och med som själen tar sin boning i. I bästa fall en ko. Men har man uppfört sig illa så kan det bli ett lägre stående djur. Men själen vandrar ständigt vidare, va? I olika existenser. Det finns ingen biblisk grund för en sån hållning som ändå populariseras mycket i vår tid. Sen finns det då för det tredje de som menar att Gud skapar en själ vid barnets födsel. Så skapar Gud också själen, liksom, och blåser in i barnet vid första skriket och så har du en levande människa. Ja, jag vet inte. Problemet med den teorin är ju då att om Gud skapar själen så måste det vara en fullkomlig själ, så att säga. Men som sedan faller, för vi vet ju att alla människor har en fallen natur. Ett fallet fördärvat sinne som Bibeln talar om. Därför att vi är människor. Allt det som är kött, säger Jesus. Det kan inte bli något annat. Du måste bli född på nytt, Nikodemus. Så det är ett problem med detta, va? Att Gud skulle skapa en själ för varje nyfödd människobarn. Den fjärde förslaget är då att själen överförs från föräldrar till barn. Och det är inte så mycket lättare det, tycker jag, att förstå. Den kroppsliga delen, den kan vi förstå, den kan vi följa, va? Även om det är ett stort under i sig själv också. Men den är tillgänglig för vetenskapliga mätmetoder. Men hur överförs själen från mamma och pappa till barnet? Ja, jag vet alltså inte. Vi vet alltså inte hur detta går till. Vi bara vet att vi har att betrakta ett nyfött barn som är fullvärdig människa. Och vi menar ju att redan från befruktningen så är det värd all vår respekt. Som en mänsklig varelse på gång. Laddat med all den information som behövs för att vi ska bli fullvuxna som människor, precis som vi sitter och ser ut här ikväll. Så jag bryr mig inte om och värdera de här teorierna. Jag tror inte det är så viktigt. En del säger då också att blodet är ju människans själ, så att själen börjar finnas när blodcirkulationen i fostret börjar. Och en mera modern hållning är ju då att nej, det är hjärnan som är centrat för själslivet, så att en människas själ börjar existera när hjärnsystem eller nervbanorna börjar utvecklas i fostret. Och ni ser hur futtigt det här blir när man sitter och plockar på det här sättet och försöker förklara. Så vi lämnar det därhen. Och så har jag en lektion kvar, underbart, som jag inte hann hålla och som vi får ta någon annan gång. Konsten att vara människa, att våga vara bara människa. Så jag vet att vår tid är ute, men jag ska bara säga sammanfattningsvis ett par minuter. Jag hade tänkt betrakta Jesu hållning till människor mer, i därmed Jesu människosyn som grund. Men konsten att vara människa, det beror på två saker, har jag sammanfattat här. Att veta om att man är människa. Och då innefattar det allt vad jag har sagt i egenskap av Guds, att vara Guds avbild. Att jag är värdefull i Guds ögon för vem jag är och inte för vad jag presterar. Jag behöver inte andra människor för att vara någon. Jag är någonting i egenskap av Guds avbild. Och ännu mer i egenskap av försonad och återupprättad människa med Gud genom Kristus. Jag har barnaskap hos Gud. Ibland säger vi lite, ja, vi säger så här, alltså att vi vill förundra det, att tänka att Gud älskar mig fast han vet hur jag är. Han tycker om mig ändå. Och vi tycker att det är fantastiskt. Och visst, så kan man kanske säga, man tycker det teologiskt sett riktigare att säga att Gud älskar oss på grund av att han vet vilka vi är och på grund av att vilka han har gjort oss till. Han vet att det finns fog för att älska oss. Han vet att det finns mycket som diskvalificerar oss, naturligtvis, det vet vi själva också. Men han har gjort oss till någonting vackert i Jesus Kristus. Och vi ska berömma oss av detta. Och vi vet att vi har en hög ställning i Guds ögon på grund av vad han har gjort med oss och gjort oss till. Vi har förvandlats till att bli Kristi avbilder igen, från att ha varit vrångbilder delvis, som fallna skapade varelser.